Den vita döden av Björn Hellberg, uppläst av mig Torsten Wahlund. April 1991. Stockholm, april 1991. Utskick från Svenska Tennisförbundet gällande tennisläger i Båstad för spelare födda mellan 1973 och 74. Chefstränare Flemming Jonsson. Assisterande tränare Colin Rowell. Uttagna flickor: Filippa Ekberg, Turim Hals, Kim Stockman. Pojkar: Morgan Blank, Ove Elmersson, Andreas Forselius, Jerry Karlsson, Sonny Karlsson, Viktor Spång. Preliminärt hålls lägret i juni. Exakt besked meddelas så fort alla detaljer är klara. Maj 2009. Kapitel 1. Sortin var förberedd sedan länge. Dess initiativtagare och presumtive genomförare klev ner i det torgnidna badkaret, iförd svarta boxerkalsonger och vit tetröja. Han drog några djupa andetag för att lugna sig. Stunden var alltså inne. Den stund han planerat för under de senaste veckorna, som han haft i tankarna allt sedan han fattat beslutet. Mannen som stod i begrepp att beröva sig livet tog pistolen och vägde den i händerna. Samtidigt som han satte sig till rätta funderade han på var kulan skulle placeras. Denna inte oväsentliga detalj hade han haft en del bekymmer med, vrakat bland olika alternativ. Fortfarande var han inte riktigt övertygad om lämpligaste tillvägagångssätt. Skjuta sig i hjärtat, som Ivar Kryger i Paris. Mitt i pannan, eller i ena tinningen. Kanske var det säkrast att öppna munnen, rikta pipan uppåt, bita till och låsa av. Trots att han i sitt yrke konfronterats med självmördares jordiska kvarlevor hade han inte någon egentlig uppfattning om vilken av metoderna som var effektivast och minst smärtsam. Inte fanns det någon att fråga heller, för från andra sidan kom aldrig några svar. Handen kring kolven på det dödsbringande vapnet var anmärkningsvärt stadig, vilket överraskade honom. Situationen kunde förstås förändras inom kort. Det fanns inga garantier att få på den punkten. Han stod inför ett stort steg, kanske det allra största. Och nerverna skulle kunna bringa honom på fall i det avgörande momentet. Det gällde att båda upp den sista mentala orken. Allt nödvändigt pappersarbete var genomfört. Det hade han nogsamt sörjt för. Direktiven till advokat och banker var tydliga och borde inte ge upphov till hjärtslitande och infekterade familjetvister. Det skulle inte finnas något avskedsbrev av den enkla anledningen att han inte skrivit något. Däremot hade han placerat favoritporträttet av Lilian mitt på köksbordet och tänt stearinljus på ömse sidor av det inramade fotot med den leende kvinna som han älskat över allt förnuft. Rimligen gick budskapet fram till alla och en var. Mot hustrun kunde inget klander riktas, även om hon var den indirekta orsaken till hans desperata beslut. Men hon var självfallet totalt oskyldig till det som strax skulle inträffa. Istället skyfflade han på sig hela den tunga skuldbördan. Han var ett nesligt offer för sin egen oförsvarliga svaghet. När han slöt ögonen var det precis som om man hörde hennes vädjande röst. Här är jag. Kom till mig. Jag väntar. Jag längtar. Jag är på väg, sa han högt. Orden studsade mot väggarna, förstorade till skrik. Inom sig möttes han av dotterns sorgset förbrående blickar och sonens bottenlösa förtvivlan. Han såg hur kollegorna stod i chockartad bestörtning vid den livlösa kroppen. Fan också. Varför märkte vi inte hur illa ställt det var med honom? Men han visade ju aldrig något. Jag tyckte att han var precis som vanligt. Hur som helst är det för sent nu. Han är bortom räddningen. John av alla människor. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig ens i min värsta fantasi. Han som alltid verkade så orubblig, så oförstörbar. En stöttepelare för oss alla. Detta är sanningen, sorgens dag för kåren.